Hej och varmt välkomna till Detaljhandelspodden. Idag kommer vi prata om SEO-trender. Vi kommer börja med grunderna i SEO och ta oss hela vägen till allt som sker nu kring AI och hur det förändrar sökordsoptimering i grunden. Till vår hjälp har vi Christian Rudolf, vd och grundare på Topdog. Varmt välkommen hit.
Tack, tack.
Vi har också med igen Joel Falk. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Det känns extra bra, det känns alltid bra att ha med dig Joel, men extra mycket nu för att du har ju varit en som köper sökord till exempel och jobbar med det mycket på din Kitchen Time-tid, kanske nu också på Relavi.
Absolut, men det håller på med länge och mycket, men det är ju som alltid, det är ju en färskvara, så att det är väldigt spännande här att prata med Christian och höra hans inputs. Och vad som är roligt också, det är att första gången jag var med i en podd eller vlogg kanske man snarare ska säga, så var det Christian faktiskt, när vi var typ 18 år så gjorde du en videointervju med oss, så det var jätteroligt.
Den finns fortfarande kvar live på webben. Den ligger på disruptive.nu.
Ja, den kanske vi ska ta ner.
Ja, men och på Topdog kan man gå in och kolla på hur många webbinarier som helst med dig Christian, eller hur?
Ja, det finns nog 15-20 stycken och sånt där, och plus 100 korta videos också.
Så att det man inte lär sig idag, det går man in på topdog.nu och kollar in. Vi ska innan vi börjar också tacka Workshop, som ju är en retailbyrå och consumer experience byrå som hjälper er med strategi och allt möjligt ni vill ha hjälp med. Och vi sitter ju på Next Gen Retail Hub. Vill ni sitta i ett landskap omgivna av massa andra e-handels- och retail-människor, så kom hit. Ni hittar nextgenretailhub.com där, och ni hittar Workshop på work-shop.com. Nu kör vi igång. Vi brukar alltid be våra gäster om någon form av konjunktursignal. Om vi börjar i den änden innan vi kommer in på och djupare i SEO. Vad lågkonjunktur, mars, är det liksom boxvin, eller är det, vart ligger närmsta Lidl? Vilket är det vanligaste sökordet nu?
Ja, på den nivån vet jag faktiskt inte, så här beteenden och sådär, just det kan vara ganska svårt. Jag skulle säga generellt sett så tror jag att alla ord relaterat till transaktion har minskat. Man är inte lika intresserad av att köpa längre överlag så att säga. Och i den mån man är, så ord som billigt och så är, eller vi pratar om begagnat kan också vara, det är också viktigt. Jag tror också att människor är mer öppna för nya budskap än någonsin. Det vill säga, man har haft ett beteende, tomater, pris X, kvalitet X. Och nu är man intresserad av att hitta såklart tomater till ett billigare pris. Men också någonting annat än tomater. Man ser över sina beteenden på ett helt annat sätt idag än vad man gjorde för 2 år sedan, så att säga. Va? För att man är lite tvingad.
Det där är väldigt intressant hur... Jag blev intervjuad av Dagligvarunytt häromdagen som kom med för mig lite nyhet att Lidl och Willys har tagit andelar är ju ingen nyhet, men Hemköp har gått väldigt bra. Och en del av analysen var att de har haft väldigt bra kampanj just där, men en annan att människor ser över sitt sätt att handla på. När inflationschocken kom så övergav jag min vanliga Coop eller Ica-köp och upptäckte Lidl, och i den resan så började jag också att jag kanske ska testa det här och här konceptet. Det är ju en spännande fas och läskig antar jag för många där ute.
Jag kan ge ett litet exempel från verkligheten också. Vi har förmånen eller oturen att jobba ganska mycket med finans. Det är ganska hög konkurrens, därav ordet otur, så det kan vara ganska svårt. Och det finns alltså idag användare som byter sitt bolån var tredje månad. De gör en upphandling var tredje månad bara för att spara 10-20 punkter på räntan. Det säger en hel del om beteendet. Så att var tredje månad ser de över vilken bank de ska jobba med och försöka optimera. Och så tror jag inte det var för 2 år sedan.
Nej, vi hade prisjakt här för ett par avsnitt sen som sa att det är många som nu är inne och jämför priset på tandkräm. Det börjar bli liksom detaljerat.
Så jag tror som sagt det här med att vara öppen för helt nya grejer och helt nya beteenden, helt nya rutiner.
Låt oss återigen varmt välkomna och alla ni som lyssnar. Vi börjar nu i grunderna i SEO för att sen ta oss till Joel tar över och skjuter in AI-frågor snart. Men om vi bara så här, vad SEO syftar till, att jag ska hamna högst på Google. Är det så enkelt?
Det kan definieras så, och det är ofta så gemene man definierar det. Jag skulle säga att SEO i grund och botten är sälj. Du vill sälja någonting. Och ja, men du kan ranka detta på blå sommarklänning. Det är ju rätt tydligt så att säga. Va? Jag har 80 blåa sommarklänningar och vill visa upp dem för människor som är intresserade av dem. Va? Och därmed generera sälj. Det är den klassiska e-handelsmodellen. Men det kan också vara att man har en position som man vill hantera. Vi pratade lite hållbarhet här innan. Man kanske vill ranka på hållbarhet, inte för att man säljer någonting, men för att förstärka uppfattningen om ens position på marknaden. Det i sig är inte direkt relaterat till sälj, men det är absolut relaterat till kundens köpresa. Att vissa individer tycker att det är väldigt, väldigt viktigt och vill premiera den typen av leverantörer eller företag att köpa via. Va? Så resan börjar just kring hållbarhet och börjar inte kring blå sommarklänning. Och så indirekt är även det sälj så att säga. Va? Och det gäller även om du till exempel liksom klimatpolitik, om vi håller oss kvar här. Jag menar, om du rankar etta på det, då är du nog relevantast på det ämnet så att säga. Va? Oavsett vilket parti du är. Det är ju ändå Google som säger att de här verkar superrelevanta. Sen om det är så i verkligheten kan man ju såklart debattera, men det är ju en åsikt till. Va? Så även inom icke-transaktionella aktiviteter har det betydelse.
Om jag måste välja vart jag ska satsa mitt krut, liksom, för det är väl inte någonstans är det väl liksom ledigt på toppen eller lätt att hamna högst upp. Så jag väljer väl det som är mest viktigt ur säljsynpunkt.
Absolut, nej, det är helt korrekt. De flesta företag har väldigt mycket kvar att göra för blå sommarklänning och motsvarande. Ungefär 10% av alla sökningar i Google har användarna kontanterna i handen och redo att spendera dem inom 15 minuter. Detta är Googles framgång, att de lyckas aggregera de här individerna och sen sälja dem i form av annonser. Det är en $400 miljarder business per år. Så det är, sök är näst efter kokain det mest lönsamma man kan pyssla.
Och visst är det så att det är väldigt viktigt att hamna högt upp.
Ja.
Vad är relationen till, alltså, första plats versus hur många platser är det på den första sidan?
10 träffar plus en, ja, det har börjat variera på sistone, så det kan variera, men det som också har hänt de senaste åren är att Google geggar till det lite och lägger in en del annat, så här, våra användare frågar efter, och det finns något som heter plats 0, så här, i grund och botten är det 10 plus en del annat beroende på det försökning.
Men och att vikten att vara, vad är skillnaden med, hur många klick får du om du är på första plats versus tionde plats?
Det är med faktor 10 skulle jag, faktor 10-15. Så om du har 1% på tionde platsen så har du 15-20% på första platsen.
Men ska vi, om vi bryter ner det till liksom e-handels-SEO, vad ska jag tänka på, bryt ner det i olika delar?
Jag förstår. Innan vi bryter ner det så ska vi liksom sätta kontexten. Vad är en e-handel? En e-handel är ett företag som har ganska många produkter, oftast. Det kan vara 500, det kan vara 1000 eller som Tradera miljoner. Även så här Kjell & Company och Clas Ohlson, jag tror vi pratar flera 100 000 olika produkter. Speciellt när vi börjar titta på färger och vet, modellvarianter och sådär. Va? Och en e-handlares innehåll är alltså produkter och produktinformation. Bilder, namnet på produkten, beskrivningen, karaktäristika, strömåtgång, volt, den typen av innehåll. Så det en e-handlare primärt vill, det är att det här produktinnehållet ska ranka bättre och oftare i Google. Det är vad en e-handlare vill. Joel får gärna korrigera mig. Och sättet att lyckas med detta, att säkerställa att den här produktdatabasen, för det är det handlar om, får mer eyeballs, är primärt två saker. Det är teknik. Man genererar teknik som ett ramverk kring produktdatabasen. Och UX, du lägger ett trevligt lager så att det blir lättare för användaren att göra det de ska göra, köpa. Så att produktdatabasen inte bara blir relevant för Google, utan även för Googles användare. För Google bryr sig väldigt mycket om sina användare. De vill att det ska vara en bra upplevelse. Googles kärnprodukt är inte AdWords, eller Google Ads som det heter nu för tiden. Jag är lite gammal så jag säger fortfarande AdWords. Google Ads är en nice spin-off 400 miljarder US-dollar spin-off på grundprodukten, de 10 blå länkarna. Detta är Googles grundprodukt och de lägger miljarder dollar varje år på att förbättra den här grundprodukten, de 10 blå länkarna. Nu för tiden finns det lite variationer, va? Men i grund och botten kan vi kalla det för 10 blå länkar.
Och du var noga med att poängtera att vad man är, om man är en e-handlare, vad betyder det? Är det skillnad om jag är butikshandlare?
Nej, det är det inte. Men butikshandeln har lite andra karaktäristika. Du har en driftsorganisation och detta manifesterar sig på olika sätt på webbsidan så att säga. Va? Du kan också ha olika typer av stakeholders som gör att för en traditionell retailer med butiker så är det här med e-handel väldigt mycket mer komplext. För de har helt enkelt flera faktorer att ta hänsyn till. På olika sätt. Det finns ju 100-årig historik i företaget. Detta kan man inte bara ignorera.
Men är det bra? Eller det låter som att då har du ju mycket. Om du lyckas presentera det på ett bra sätt så kan det vara texter som gör att du får trafik.
Ja, du har ju oftast ett känt varumärke. Men det gör oftast att du har en tyngre ryggsäck att bära över tiden. Så att säga. Det är inte lika lätt att bara göra någonting så att säga, va? Ja, det är bara den här konflikten mellan butik och digitala. Historiskt sett tror jag att många kan känna igen sig att det var väldigt mycket fokus på att få folk till butiken. Och det finns e-handlare, jag vet inte om det är så många kvar nu, men historiskt sett så har det funnits e-handlare där man inte har kunnat köpa produkten och få den hemskickad till det. Man kan köpa den och åka till butiken och hämta den så att säga. Va? Och detta är bara en manifestation av den här konflikten eller motsägelserna inom företaget då. Vilket har gjort att den här ryggsäcken som de behövt bära på har varit tyngre. Och då har hämmat deras digitala utveckling. Samtidigt så finns det inte så mycket att göra kring detta. Ett företag har ju sin historia. Och den historien kommer också med ett antal fördelar. Så att säga. Va? Så för den mer traditionella retail-parten har digital transformation så att säga, mot e-handel varit svårare. Och förknippad med liksom, en tyngre ryggsäck. För e-handelsorganisationer att bära oftast, så att säga. Men de tekniska felen är oftast de samma.
Men och hjälp mig nu, för än så länge pratar vi ju om att än så länge har vi inte betalat någonting, utan bygger jag min hemsida på rätt sätt så kommer jag kunna få den här trafiken via Google.
Med vissa förbehåll, ja.
Men och om jag väljer att köpa sökord, vad är det för skillnad?
Ja, det köpta sökordet innebär ju till exempel mycket mer kontroll. Till exempel om du tar ett sånt ord som sommarklänning. Det är ju absolut lite kommersiellt syfte i det, va? Men det som har ännu lite mer kommersiellt syfte är ju blå sommarklänning. Och som har ännu mer kommersiellt syfte är ju köpa blå sommarklänning. Och när du jobbar med SEO så måste du jobba med alla de här tre orden vare sig du vill eller inte. Men när du jobbar med Google Ads så kan du bestämma att jag ska bara rikta mig mot de som söker på att köpa blå sommarklänning. De som är liksom i absolut sista steget, sista biten på sin köpresa, va? Och därmed inte behöver lägga så mycket pengar. Så när du jobbar med Google Ads så har du helt enkelt mycket mer valfrihet. Hur mycket pengar du ska lägga, när du ska lägga detta, mot exakta ord. Och så vidare. SEO är mer liksom bara liksom en brutal resa som du måste starta. För du jobbar med hela sajten. Medan AdWords kan du jobba med enstaka ord. Som är liksom verkligen cherry picking. Inom SEO är det mycket svårare för Google att titta på hela din sida.
Men det här är ju väldigt intressant område. För ganska många e-handlare liksom prioriterar liksom det kortsiktiga liksom säljet här och nu. Och där man betalar för sin trafik inom egentligen. Och då blir ju hela området organiskt sök blir ju ett sätt att en sorts motpol till den. Men sen kan man ju bryta ner även organiskt sök i att ja, men ska jag prioritera att synas när någon söker på, ja, men, som du säger, blå sommarklänning eller köpa blå sommarklänning eller ska jag synas på inspiration blå klänningar till exempel. Så att man kan liksom även där prioritera olika områden. Hur tycker du man ska prioritera om man ska säga då mer top funnel eller liksom lower funnel där man är väldigt nära köp liksom? Om vi pratar just inom SEO då.
Nej, om man pratar om e-handels-SEO så finns det några liksom tydliga prioriteringar. Alla e-handelssajter har ju kategorier, till exempel för sommarklänningar. Det är idag prioriterat för det driver direkt kommersiell trafik. Och har man en ganska stor Google Ads-kampanj så köper man ju redan sommarklänning på olika sätt. Sen kan ju Google såklart prioritera lite så att säga. Va? Men det är ju absolut ett ord som är relevant. Va? Så man behöver jobba med sina kategorier. Och det är detta som är väldigt mycket relaterat när man tittar på e-handel. När du vill ha mer trafik till webbsidan, då är det via kategorierna oftast. Det här utmaningen finns, för ni förstår ju också att det finns ett gäng e-handlare som vill synas på sommarklänning. Det är ju inte en, det är ju 50 kanske. Så det är liksom no-brainer. Samma gäller varumärken. Om du till exempel, som ganska många pure play e-handlare, säljer andras varumärken. Nu kan jag inget varumärke under sommarklänning, men det skulle kunna vara, jag är inte så duktig på det, men Gina Tricot gör ju troligtvis sommarklänningar skulle jag gissa så att säga. Och jag som kläd-e-handlare skulle säkerligen kunna köpa ett antal av deras klänningar och erbjuda mina kunder. Så då vill jag synas på Gina Tricot, Gina Tricot sommarklänningar och helt radda till med Gina Tricot-ord. Gina Tricot plus produkt. Ja. För de är också, de som söker på Gina Tricot sommarklänning, väldigt tydligt vad de är ute efter, så kan jag leverera det, då är jag ett alternativ. Så kategorier och vi kallar varumärkestrafik är liksom högkonverterande. Den tredje nivån, och här har nästan alla svenska e-handlare brutala problem att klara av detta. Det är blå sommarklänning eller sommarklänning plus en storlek eller sommarklänning plus en längd eller kombinationer sommarklänning blå längd. Här suger nästan alla e-handlare.
Och du pratar produktsidor och du pratar mer... Ja,
vi kallar dem filtersidor, de här sistnämnda. Så du har kategorier, varumärken, filtersidor. Det är den ordningen man ska jobba i, så att säga. Va? Visst, vissa e-handlare kan varumärkesidorna vara viktigare än kategorisidorna, absolut. Va? Men det är ungefär den här ordningen. Kategorisidor, varumärkesidor på, och sen filtersidor. Och sen längst ner i prioritet kommer vad man kallar content. Säljer man techjackor så kan man ha en artikel på vad man ska tänka på när man ska tvätta en techjacka. Folk vet inte hur man tvättar techjackor i Sverige, så väldigt många söker på det. Så därför använder jag det som exempel. Så det är liksom här prioordningen för nästan alla e-handlare i deras SEO-aktiviteter.
Men det är ju då om man inte tar hänsyn till konkurrensen, för det kanske finns 50 stycken som säljer techjackor och det kanske bara finns 3 som har tvättråd för techjackor. Så att det kan ju finnas liksom, alltså man måste väl ändå väga in konkurrensen i liksom hur man prioriterar dem.
Så är det såklart, va. Men det finns ju också korrelation mellan konkurrens och ekonomisk nytta. Så om du väljer något ord med mindre konkurrens, då är oftast det ekonomiska värdet signifikant lägre. Jag skulle vilja påstå att om du tar ordet techjacka versus tvätta techjacka, så det ekonomiska värdet för techjacka är någonstans mellan 100-1000 gånger större än tvätta techjacka. Och detta är ju också viktigt, va? Och jag brukar säga så här, sitta inte och gegga med short-tailen, så det är som är långt bak. Du måste börja vara relevant på de stora orden och det kostar pengar, tid och resurser. Klarar du inte det, då kommer du ha motsvarande problem senare också. Va? För det är en helhet. Det är boken om sommarklänningar som du måste jobba med. Alla kapitlen, inte bara de 3 första.
Hur ser du på litet versus stort och brett sortiment? Alltså vi ser att många e-handlare, kanske efter tuffa tider och sådär, man ser över allt möjligt från organisation till sortiment. Och då snävar många ner sortimentet. Det låter ju när du säger det här klokt. Eller jag kanske missar en massa också.
Nej, det kan absolut vara klokt, men det måste ses i dess kontext. Till exempel, om du heter Amazon, du ska aldrig minska ditt sortiment, du ska bara expandera det. Va?
Nej,
du
är alltid relevant. Marknadsplats, då handlar allt om att vara störst. Liksom.
Men också om du säger H&M, ska då minska sitt sortiment? Nej, jag tror inte. Det handlar bara om expansion. Om det kommer något nytt klädesplagg som ingen har talat om tidigare som blir hett, så ska de absolut ha det. Va? Medan som du exempel... Klaras sommarshop för kläder. Jag vet inte, jag bara kommer på detta nu, va. Hon kanske ska vara väldigt fokuserad på kvinnor, vissa typer av sommarkläder och försöka göra en mycket större impact och vara mycket bättre och ha djupare sortiment, fler valmöjligheter och när hon blir mycket djupare, det vill säga få alla kapitlen i boken om sommarklänningar. Då kan hon ju slåss mot dem som inte har alla kapitlen som är större varumärkessajter. Va? För om du har 1 miljon produkter versus 200, va? Du måste vara de som har 1 miljon. De kommer aldrig gå djup, det går aldrig. Det kostar för mycket tid och resurser för dem. Så de satsar alltid på blått och 10. Medan Klara då kan satsa på 800 sommarklänningar. Olika varianter och tillfredsställa väldigt många delar av sin målgrupp. Va? Så ibland för vissa är det absolut relevant att bli väldigt, väldigt djup för att ha möjlighet att slåss. Nackdelen med att bli djup och rikta dig är att du når aldrig riktig skalbarhet. Va? Så det finns en massa andra problem som inte har med SEO att göra om du är för liten. Du klarar inte av att generera tillräckligt mycket ekonomiska resurser för att göra investeringar i smarta människor som bygger system åt dig. Va? Det har ju de stora råd med. Så det är en väldigt svår avvägning. Det har inte bara med SEO att göra, så att säga.
Vem är det som bestämmer? Och om SEO-människan fick bestämma, skulle sortimentet se annorlunda ut då? Eller är det marknadschefen som bestämmer så ser det ut på ett hur lirar det?
Generellt sett är det så att vi som på något sätt hjälper till med SEO har inte så mycket påverkan på sortimentet. Det är liksom, jag har nog aldrig fått frågan och aldrig haft möjlighet att påverka det någonsin, så att säga. Ibland har jag liksom haft möjlighet att plocka fram lite data som jag kunnat skicka till någon som är ansvarig och bett honom dela det med inköpsorganisationen, men jag tvivlar på att det har haft någon effekt, så att säga. För om det är så att en e-handlare, vare sig det är Pure Play eller en Classic Retail, om innehållet som du jobbar med, som du ska ranka oftare och bättre, är det produkterna. Då är ju produkterna i högsta grad en del av din SEO-strategi. Det är liksom direkt impact. Det finns till och med, om man bara tittar på det så här strikt, företag som inte gör SEO alls eller tänker på det eller så. Men de jobbar med att expandera sitt produktsortiment och därmed får de mer trafik från Google. Betraktar sig detta som SEO. Och när man tittar utifrån och in så framstår det som att de är framgångsrika på SEO fast de inte lyfter ett lillfinger kring det. De bara expanderar sortimentet. Och detta är liksom en direkt konsekvens av att vi, inte ensamma, även med andra, men inte till 100% där ute, betraktar e-handels-SEO, innehållet är produkterna. Det är bara en direkt konsekvens av detta. Och detta är också någonting jag nästan aldrig möter hos köparna, att de tänker aldrig på detta. Inte vet om det, inte förstår det, så att säga. Även när jag säger det så går det inte riktigt in.
Här tror jag att du verkligen är inne på något viktigt som jag tror många kan ta med sig. Alltså för att, jag menar, egentligen, alltså bygga ett sortiment, det är ju grund och botten ett SEO-arbete. Därför att du bygger ditt sortiment utifrån där efterfrågan finns. Och jobbar du med SEO så förstår du din efterfrågan egentligen. Och det här var kanske lite för sent, men för ungefär ett år sedan då, på Kitchen Time, mot slutet den tiden jag var med, då gjorde vi ett projekt där vår sortimentschef satt tillsammans med SEO-byrån och liksom gick igenom hela kategoriträdet och liksom verifierade liksom efterfrågan och bröt ner det på liksom väldigt hög detaljnivå för att då kunna få fram var har vi för luckor i sortimentet. Är vi för tunga på något ställe där det inte finns efterfrågan eller finns det efterfrågan där vi inte har några produkter överhuvudtaget egentligen? Så att, alltså, jag tror att det du är inne på här, liksom, jag tror finns en väldigt stor potential för många.
Faktiskt. Men kan man jämföra med en fysisk handel och där etableringschefen såklart sitter i ledningsgruppen för att ja, nu går det mesta ut på att stänga butiker, men när vi var i en tid där man skulle öppna så är det så här, ja, men här har vi ett bra läge. Där är det en bra plats att öppna en butik på. Och här kan du hitta områden där, vänta nu, här finns det en lucka i vita segelbåtar. Varför har vi inte, bygger vi inte liksom en shop kring det?
Exakt, eller utöka vårt sortiment. Och då kommer man upptäcka en sak som e-handlare. Vi har svårt att ranka så fort det är sådana här filterord, till exempel färg. Så det är de tekniska problemen för att expandera webbsidan är direkt korrelerade till hur man ser på innehållet i sin e-handel, produkterna. Man ser det inte så. Så när man missar det här grundläggande, supergrundläggande perspektivet, det är på samma nivå som att borsta tänder innan man går till jobbet. Så det blir så många följdproblem för så många e-handlare. Vilket drabbar deras performance inom SEO och sälj och i förlängningen långt fram såklart. Inte direkt framgången eller till och med försäljningsvärde på bolaget. Så det hänger ihop. Alltså SEO är inte heller liksom en kanal man bara kan isolera. Utan det har med våra produkter att göra och det genomsyrar hela vårt företag.
Men Christian, hur känns det att sitta här nu och prata om SEO i podden här när det egentligen är en av de mest omvälvande tiderna någonsin för SEO? För är det inte det?
Ja, men det känns bra. Jag gillar ju att prata, så att det är inte så svårt som ni har upptäckt. Men jag håller med dig i din analys att det kommer nog ganska många omvälvande saker för e-handlare primärt framöver. Jag tror redan att det börjat hända. Så ja, jag delar din analys där faktiskt.
Vill du liksom göra en liten sammanfattning liksom på vad är det som har hänt nu egentligen? Alltså det vi ju AI i botten som fått mycket saker att beröra på sig. Hur man liksom kanske interagerar med liksom sökmotorer eller chattar. Men också hur man kanske jobbar annorlunda med content. Och hela liksom träfflistorna i Google börjar så smått liksom möbleras om. Kan du inte berätta lite vad det är som händer?
Ja, men jag tror det är två perspektiv. Ett som är inom företagen och ett som är i Google. Så låt oss börja med ett av dem. Vi börjar med det som är inom företagen, tror jag. Och det som e-handlare, tror jag, upptäcker att verktyg som ChatGPT men även andra AI-verktyg tillför någonting till deras business. Det allra enklaste fallet som man kan beskriva, tror jag, är en ganska vanlig situation att du har en kategorisida, sommarklänningar som jag löpande återkommer till. Det är att det är ganska vanligt att man vill ha någon typ av kategoritext som beskriver kategorin och kanske ens erbjudande och lite jämförelser och sådär. Jämförelser kanske inte så viktiga inom sommarklänningar, men det skulle kunna vara olika typer av iPhones. Kan man behöva en enkel tabell för att se vilken som är mest relevant för en själv, byggt på funktionsnivå så att säga. Och här kan ju ChatGPT och även andra ganska snabbt generera en relevant text att publicera på kategorisidan faktiskt. Oftast kan det inte bara att det går snabbt, den är av högre kvalitet än vad en människa kan producera också. Så här. Generellt sett högre kvalitet, för man ska göra 20 kategoritexter på en dag, va? De sista 16 är inte så bra för man är rätt trött. Men ChatGPT håller alltid samma kvalitet, givet prompten man har skrivit såklart. Så här upptäcker då företagen att de kan använda AI för att generera olika typer av outputs på deras webbsida. Och det jag beskriver nu är dess allra enklaste funktionalitet så att säga. Du har ett problem, kategorisidan, du skriver en prompt. Man kan gå till Topdog och hitta sådana prompter om man vill. Eller mejla mig så kan jag dela dem. Till andra änden av komplexitetsskalan, man vill generera ännu mer innehåll byggt på sitt sortiment på olika sätt. Alla sortiment är liksom inte perfekt. Lite långsökt kanske, men om man har en begagnad dator så finns det kanske repor. Och då finns det en video. Då skulle ju generativ AI kunna ta den videon och beskriva alla reporna. Och det är viktigt i köpet. Och du vill inte att en människa gör det, för det går tid. Men en generativ AI skulle kunna gå igenom hundratusentals bilder på någon dag. Och skriva ner alla fel den hittar, så att säga. Va? Och då dokumentera detta på varje produkt. Så varje produkt får liksom en unik beskrivning efter reporna så att säga. Det finns ju andra problem också så att säga. Jag har klistermärken men det kommer lämna ett märke liksom. Så där kan du använda generativ AI så att säga för att liksom hantera hela ditt produkt, artikel, sortiment på olika plan. Och det varierar ju mellan de som säljer datorer och sommarklänningar utifrån problematiken då så att säga. Va? Och detta genererar ju högre effektivitet. Det går mycket fortare att göra detta och produkterna blir bättre. Man kan veta exakt vad man får byggt på vilka behov, exakta behov man har. Din e-handel är ju annorlunda än en sommarklänning. Lite exempel. Det här upptäcker e-handlarna idag. Jag tror att e-handlarna de börjar fatta detta och det finns liksom direkta, tydliga ekonomiska case. För de måste inte investera så många hundratusen för att få detta att hända så att säga.
Men när alla gör det här då egentligen, vad liksom, och det finns otroligt mycket content på alla kategorisidor, på alla produkter och så vidare. Liksom, hur kommer Google hantera det när det blir en sån otrolig liksom, ström av content?
Ja, för Google hanterar inte detta genom innehåll. Google håller på att gå från en content-sökmotor till en behovssökmotor. Så man kan då tänka sig om vi hårdrar den här reporna på Macen. Att liksom, jag vill begagnad Mac i framtiden, ja men vilken macka du vill ha? Ja, jag vet inte, ge mig ett förslag. Ja, du vill ha en sån här, okej. Okay. Den är begagnad. Hur mycket repor kan du acceptera? Ja, nej men jag skiter i vilket, jag är bara ute efter funktion. Och pong, det kommer en bil med en superrepad mack, men billig. Kan du tänka dig acceptera den här, Christian? Ja, det kan jag. Så utan detta innehållet så möjliggörs inte personalisering. jag vet, lite extremt exempel så att säga. Jag kom på i det korta perspektivet, jag behövde inte avslöja någon kund.
Men för att fråga, och det inte, finns inte en motsatseffekt om alla liksom matar AI så med en väldig massa information, så till slut blir det alla produkttexter likadana?
Ja, men det är du som individ utvärderar inte världen på produktnivå. Du som individ har redan ett ramverk i huvudet som du utvärderar världen på. Så Google kommer att försöka optimera utifrån det ramverket. Nej, vilket ramverk har du? Jag har ingen aning, jag känner inte dig. Men jag kan berätta några saker som du är utan att känna dig. Till exempel Googles vd, före detta vd Erik Schmidt. Han var vd i många år, han är inte det längre. Numera jobbar han med försvarsfrågor, tror jag. Av naturliga skäl. Han sa så här: brands is how we sort this cesspool we call internet. It seems to be a genetic component. Och heter du Kjell & Company, Clas Ohlson, Rusta, det finns många kända varumärken, så har du en fördel i sökresultatet. När människor möter varumärken så blir de mer benägna att klicka, för de känner igen det, och de blir mer benägna att köpa, så att säga. Va? Så när jag får då två repiga mackar att välja mellan, sannolikheten att jag klickar på avsändaren som jag känner igen är med faktor 5 jämfört med den jag inte känner igen. Så hela världen går mot en typ av centralisering. Det finns ingen demokratisering att någon på något sätt förtjänar någonting. Utan jag som individ, jag har mitt ramverk i huvudet. Och Google kan förstå detta på aggregerad nivå. De kan nog inte förstå mig som individ, tror jag inte. Men på aggregerad nivå. Och sen kan de bygga algoritmerna. Och de gör redan detta, byggt på de här, liksom vad jag behöver. Där det är mest sannolikt att jag gör det jag behöver göra, så att säga, va? Bara att jag behöver göra det räcker inte, jag måste alltid övertygas. Människor är till sin natur lite skeptiska, speciellt när man ska liksom separera sig från kontanter, då är folk extra skeptiska.
Men ser du att AI påverkar sökbeteendet hos användarna? Till exempel att man ställer längre sökfraser till exempel, för att man är van att liksom AI kan ge mer detaljerade svar till exempel. Finns det sådana tendenser?
Inte vad jag har sett, men det är nog rimligt att tro att det har börjat, det tror jag.
Berätta om Search Generative Experience som det talas om mycket nu då.
Mm. Det är den andra perspektivet, Googles perspektiv. Och det de då har upptäckt är lite som jag pratade om innan, att liksom folk går till ChatGPT och ställer mer komplexa frågor, så att säga. Va? Ja, men så här, hur genomför man en kundundersökning? Får man svar, då kan man fortsätta ställa hur genomför man en kundundersökning om man är e-handlare? Och sen kan man fortsätta, finns det ännu fler branschspecifika saker att tänka på, så att säga. Va? Så man, jag som är liksom söker informationen, jag ställer löpande frågor i form av en dialog på olika sätt. Va? Och detta vill ju inte Google, att det bara ska någon annan ska få detta. Det är ju högsta grad deras kärnbusiness, så att säga. Plus att de är ju i en position där de troligtvis kan besvara de här frågorna bäst. De har största datasättet, och för er som inte vet det så har de mest kompetens av alla också. Så det Google håller på med, det är att helt enkelt göra sökresultaten lite mer komplexa, så att säga, utifrån det här perspektivet. Att jag som användare har lite mer komplexa behov. Och de som troligtvis kommer att påverkas mest av detta är e-handlarna. Eftersom mycket av e-handlarnas SEO är direkt transaktion. Alltså det är rakt ner på nedersta raden i resultaträkningen. SEO är hardcore sälj för e-handlare, så att säga. Va? Så sker någonting med SEO så påverkar det nedersta raden direkt, eller hur? Och så som Google kommer att göra detta, och det är inte min gissning, det finns redan rätt mycket skärmdumpar och testresultat. Google testar detta mot mindre målgrupper, inte i Europa dock ännu. Där man kommer att ta ett sökresultat, om vi fortsätter med sommarklänningar som är temat här. Nu är det liksom annonser, 10 blå länkar och så en del bilder och så också. Och de blå länkarna är oftast länkade till kategorin sommarklänning, eller hur? Det är så det ser ut idag. Och de här nya sökresultaten som på något sätt inte är till fullo definierade ännu, det tror jag inte. Men det pekar i riktningen mot att så som Google kommer att göra det, där kommer man att liksom, det första man kommer mötas av är någon typ av text. Och när det gäller sommarklänningar så kan det vara en text som beskriver årets mode. Vad är hett inom sommarklänningar i Sverige inför den här säsongen? Vad är liksom trenden så att säga? Va? Så de försöker liksom förklara jättesnabbt med kanske bara 100 ord vad som är det senaste. Och den informationen kan hämtas från flera olika content-sajter, Metro Mode eller så. Och så länkar de 3 källor som de har hämtat informationen och satt ihop. För det är inte direkt kopiering. De tar de här 3 texterna, processar dem, summerar dem så att det blir enkelt för mig att veta vad är nu på något sätt senaste trenden så att säga. Va? Och sen under det kommer de att visa x antal sommarklänningar. Alltså produktinformation hämtade från e-handlarnas produktsidor. Inklusive pris, reviews, storlekar, ett antal val och så vidare. Va? Överst på sidan kommer vi såklart ha deras Google Shopping. Såklart, det kommer inte fortfarande vara överst. Så att säga. Det glömde jag säga, det är kanske det viktigaste för Google. Och sen så kan man navigera så att ute till högerkanten fälls det ut fördjupade information om varje klänning som man då hovrar över. Så att säga, va? Och sen kommer man långt ner på sidan. Alltså typ där motsvarande position 9 är idag. Där kommer första kategorin. Så det som kommer att troligtvis hända, vi vet inte exakt ännu för det är fortfarande exponentiellt, men det är ändå rimligt att tro att det är i den här riktningen att trafikflödena hos en e-handlare kommer att skifta från kategorier till produkter. Så användarresan sker i större utsträckning i Googles fönster. Så du hamnar oftare mer rätt så att säga. Alltså man kapar ett steg i köpresan så att säga, va? Det är lite vad jag tror då kommer hända och det finns gott om skärmdumpar att hitta så att säga kring detta som pekar i den här riktningen. Exakt hur det ser ut det tror jag inte är bestämt, men i den här riktningen är jag helt säker på att det går.
Så det blir egentligen svårare och svårare att bygga ett butiksvarumärke där kunden går direkt till din butik för att leta fram vilken produkt man ska hitta, utan det är egentligen Google tar över större och större del av det och du behöver ha rätt produkt och du beskriver rätt jobb med produktsidan snarare liksom, kan man säga så.
Jag är inte helt säker på det, men jag skulle säga så här. Det här är en bättre konsekvens. E-handlare generellt, när de gör SEO, så jobbar de med kategorier och varumärkeskategorier. Det är liksom 80% av riktningen på SEO, va? Det är det man vill. Va? Man skiter lite i produkter. Det har alltid skött sig själv. Du kanske känner igen det, Joel. Detta kommer att ändra sig.
Men tror ni att liksom e-handlare som... Alltså det blir ännu tydligare skillnad mellan en butikshandel där kunden browsar runt och kan testtitta och upptäcka nytt, medan e-handeln blir ännu mer då sökfokuserad och väldigt rationell. Så betydelsen av att ha båda kanalerna när Google blir så pass produktspecifikt då kan bli större.
Nej, jag tror inte att det får så mycket fysiska effekter på den fysiska handeln. Men det som händer är att delar av upplevelsen som man tidigare hade på e-handeln flyttar till Google-fönstret. Så fler delar av köpresan kommer ske i Google. Själva urvalet så att säga. Va? Tidigare hamnade man på en kategorisida. Där låg det 80 blå sommarklänningar. Så kunde man browsa igenom de här tydligt. Va? Det i större utsträckning kommer ske i Google. Så delar av användarupplevelsen kommer flytta från kategorisidan till Google. Och det som också händer är att eftersom ingen har brytt sig så mycket om sina produktsidor så är de oftast i ett erbarmligt dåligt skick. Det betyder inte att handlingen att inte bry sig om dem var fel, det tror jag inte. Men man har, eftersom man underinvesterat så kommer man vakna till problem och genom att se att man tappar då trafiken på sina kategorier, vilket får en direkt effekt på månadsomsättningen och månadsresultatet. Och det är när det händer kan det inte till fullo kompenseras för mer trafik till produkterna. Så man har alltså under väldigt lång tid underinvesterat i ett lager, produktlagret på webbsidan. Och detta kommer många e-handlare upptäcka har blivit ett misstag. Jag tycker inte att det är ett misstag, men det kommer att upplevas som ett sådant så att säga.
Men jag tror du är inne på någonting där Jonas ändå. Att, alltså, om man ser på en e-handlare som även har en fysisk butik så har man, om man pratar om själva webben, man har startsida, kategorisida, varumärkessida och så vidare. Liksom. Utifrån vad Christian säger så liksom värdet någonstans minskar ju av dem. Värdet av produktsidan ökar. Men något som Google inte kan ersätta, det är ju den fysiska butiken egentligen. Så att jag tror att långsiktigt så tror jag att det verkligen stärker tesen för att ha fysiska butiker kvar.
Vad tror ni om det här, om du jämför D2C som ofta har liksom ett tajtare och djupare sortiment? Kommer de komma bättre undan i det här versus en Boozt som säljer liksom allt?
Det är nog vad man kallar en bra fråga.
Ja, men har man marginalerna på produkten i alla fall så att man kan leva med att Google blir en tydligare mellanhand, så tror jag att man ändå har en bra position.
Ja, jag håller med Joel. Joel svarar det rätta. Det är det handlar om. Om du har marginalerna kan du slåss.
Ja, precis. Christian, det här har ju varit otroligt lärorikt och spännande och nästan också förvirrande. Men hjälp oss nu i avslutningsvis. Hur tar vi ner detta? Om vi tar perspektivet, vilka skillnader ser du för e-handel retail om 3-4 år jämfört med idag?
Nej, jag tror skillnaden jämfört med idag det är att liksom lite större del av kundresan kommer att ske i Google. Och produktnivån på webbsidan kommer att bli mycket, mycket viktigare än vad den har varit historiskt. Det är väldigt konkreta förändringar som kommer att ske. Den tredje förändringen som vi inte pratat om så mycket om, det är också att AdWords, eller Google Ads som det heter nu för tiden, kommer också ändras. Alltså de här AI-funktionerna gör att, tror jag, att många fler e-handlare kommer kunna flytta in större delen av Google Ads in-house. Det finns helt enkelt färre knappar att trycka på och Googles AI kommer att sköta mer, så att säga.
Då pratar du om alltså att hantera annonseringen?
Absolut, ja. Ja. Färre knappar att trycka på, mindre behov av extern kompetens. Den fjärde förändringen, tror jag, och det här ser jag ingen prata om, det är att i en värld av AI och en värld av Google AI, så det du behöver göra som e-handlare, du måste bygga din egna datacentral där du i princip samlar produkternas användarbeteende, alltså avslutsfrekvenser, vad de efterfrågar, vilken annonstext som fungerar bra och så vidare i en central databas. Och också kopplat till andra typer av performance marketing, så att säga. Och sen behöver du använda AI för att analysera det och sen skicka den datan in i annonssystemen, så att annonssystemen blir mer raffinerade, så att säga. De helt enkelt visar sina annonser färre gånger, men med högre relevans. Det är vad jag tror kommer hända de kommande åren. Jag bedömer inte att SEO egentligen händer så mycket, för det grundläggande problemet som jag tror ligger i marknaden, det är det här genomförandet. 100% av företagen utan har detta problemet i olika grad, såklart. Va? En del är bättre och en del är sämre, så att säga. Va? Men i den bemärkelsen så kommer SEO-hantverket nu inte ändras så mycket. Sen vad som behövs genomföras kommer att ändras. Exempelvis att insatserna kommer att gå från kategorisidor till produktsidor. Det kommer att ändra sig. Det tror jag. Det är de fem punkterna. Jag tror att jag fick ihop fem. Tycker jag summerar vad som kommer att skall de 24-36 kommande månaderna.
Vad tror du när, jag menar, när Joel var en juni tonåring som startade att sälja Mumin-muggar, är liksom den tiden förbi i den här framtiden? Måste du vara stor och stark, färre och större bolag liksom?
Jag tror det är delvis sant, men det jag tror, de som kommer att ha problem är inte de små, så att säga, va? Du behöver inte så mycket kapital, det blir lättare och lättare att träda in i marknaden, kostnaderna för system minskar snarare än att det ökar, så att säga, va? Och det finns andra kanaler som typ TikTok och så där du kan göra en impact om du förstår den kulturella kontexten. Alla retailers förstår inte den kulturella kontexten, va? Så där kan man fortfarande göra en insats. Och likaså de stora, CDON, Amazon eller andra Boost, de dominerade, de kommer att råda att göra de här datainvesteringarna, databaserna, och bygga sina egna AI-lösningar som genererar massa slutsatser som de använder i realtid utan att det är människa inblandad. Det är bara promptar som styr. Va? Det är de som är mitt emellan. De kommer ha problem. De kan liksom inte sänka sina kostnader som Joels för detta fjuniga jag kunde. Och de har inte råd att gå till storlek heller. Va? Det är som friktion där, va? Så de som är i mitten tror jag är liksom de som kommer att lida mest, så att säga. Va?
Det låter som en ännu jobbigare resa för butikssverige som ju kanske i omsättning är ganska stora, men där e-handelsandelen på 15-20% gör att de är i den här lite mellankategorin med taskigt fokus på det här.
Absolut. Den fördelen de har, det är just butiksnätet. Kan de finna metoder att samla den datan och integrera det centralt och låta AI dra slutsatser av detta? Då har de ett stort datalager som är signifikant annorlunda än vad Pure Play e-handlare har. Och det fungerar så när du bygger algoritmer och AI att har du ett större underlag gör det mer lönsamt. Du kan dra många, många fler slutsatser om du har en större databas av läromaterial. Va? Så de kommer att kunna generera samma slutsatser som e-handlarna plus de slutsatserna från butiken. Och kan man då ta sig dit så kan de bygga sig någon typ av konkurrensfördel. Det är fortfarande säkert att den konkurrensfördelen räcker hela vägen, vill jag tillägga. Va? Men det känns ändå som en hyfsad utgångspunkt.
Plus att fysiska butiker är ett fantastiskt sätt att bygga ett starkt varumärke. Absolut. Och ett starkt varumärke kommer ju leda till fin synlighet.
Absolut, ja. Absolut, ja.
Christian Rudolf, vd och grundare på Top Dog. Fantastiskt stort tack att du var med i Detaljhandelspodden.
Tack själv.
Joel, tack igen. Det var väldigt skönt att ha med dig idag. Och alla ni som lyssnade, tack så jättemycket. Vi hörs snart igen. Workshop och Next Gen Retail Hub. Tack så mycket. Hej då!
Hej då!
Hej då!